Och där rullar vi igång det tredje avsnittet av Kulturella Kings. I vanlig ordning med dig.
Erik Rosenberg.
Och mig, Joe Borden.
Du vände på sig då?
Ja, jag gjorde den. Det fick bli så.
Ja. Hur länge kommer du kunna hålla reda på vilket avsnitt vi är inne på?
Det kommer jag nog hålla reda på konstant, tror jag.
Ja, eftersom vi döper avsnitten efter nummer också. Så.
Ja, men siffror är viktiga för mig. Ja. Det är en av få saker som är logiska. Inte tid med siffror. Nej. I övrigt så är allt med siffror rimligt. Ja. Saker har en följd. Det är svårt att argumentera mot siffror. Till skillnad från folk.
Ja.
Som brukar vara lite mer ovilligt inställda till liksom vad som är rätt och fel på något sätt. 3 plus 3 är 6.
Ja.
Å andra sidan kan jag uppleva att folk tycker sällan att 3 plus 3, men det är 33. Det är 2 treor, det ser ni. Men det är lite så det känns att leva i en autistisk värld. Att folk bara, men det är klart att 2 treor är 33. Nej, det är 2 treor är 6.
Ja.
Det är socialt svåra i det på något sätt.
Ja, det där är ju fascinerande. Vi delar ju den där aspekten av att tycka att sociala sammanhang kan vara krångliga.
Mm.
Jag vet inte om du upplever... Jag tror min fördom om oss,
ja,
är att jag kanske upplevs som mer socialt extrovert än vad du gör.
Ja, det gör du definitivt.
Och jag tror att det kanske både gör det lättare och svårare för mig. Det är så otrolig helgardering där av mig.
Nej, men det är väl korrekt i sak för något sätt. Jag tror att du är bättre på att fejka än vad jag är.
Ja, så är det.
Därför så uppfattas du på ett annat sätt.
Ja, jag tror att jag kan lajva vanligt på ett helt annat sätt.
Ja, det tror jag.
Och jag vet inte, det kanske också lite har att göra med vårt yttre också.
Det kan det nog också att göra, ja. Vilket på något sätt ändå tror jag... Det är en av de så få saker som kanske gör det lättare för mig att inte behöva lajva det så. För att jag tror inte folk går in med förväntningen heller att jag kanske ska funka i alla sociala sammanhang. Så kanske. Och också på något sätt att det känns bedrygande för min del så att jag kanske inte behöver försöka heller mer än nödvändigt så. Och samtidigt på något sätt numera hittat en trygghet i att bara göra och vara det som jag är.
Mm.
Och om det är med rätt personer så kommer de att upptäcka snart att det här är någonting som vi tycker om.
Ja.
Eller någonting som är intressant så att det finns någonting annorlunda i det som någon tilltalas av. Så jag tror att jag gör mig bra överlag på fest.
Ja.
För att det finns någonting så här underhållande i det som är udda så.
Man kan ta ut svängarna lite mer.
Ja, precis. Ja. Sen kanske jag inte går överhuvudtaget på fester där jag inte känner folk. Eller framförallt inte, är det mer än två okända, då är risken stor att jag är kvar hemma.
Jaha, du sätter gränsen så. Då är nog jag lite mer liberal. Men jag kan också säga så här, är det fler okända än kända,
ja,
så kan jag börja tycka att det är jobbigt.
Ja.
Även fast jag har varit på din födelsedagsfest, ja, 2 år på raken här. Mm. Och jag tycker du är svinmysiga kompisar. Alltså utan undantag. Jag gillar verkligen din bekantskap.
Ja, men tack, det gör jag också. Ja. Jag har ju valt dem omsorg, ja. De har valt,
ja,
mig.
Ja, och jag känner mig inkluderad och hemma.
Ja.
Men jag tycker ju varje gång att det är svinjobbigt. För att man inte vet vilka som ska vara där och för att jag känner ju väldigt få egentligen. Så. Och det kombineras av att jag också har ett väldigt dåligt ansiktsminne. Så du vet, när jag kommer tillbaka andra gången,
ja,
så har jag ingen aning om vilka av de människor jag har träffat tidigare.
Förståeligt. Och lite sån kan jag vara också, att jag är osäker på typ så här, hur pass mycket har jag kanske med den här personen tidigare. Så.
Mm.
Vilket oftast inte är jättemycket.
Nej. Nej, men det där, nu blir det här väldigt, väldigt personligt inledning, men det får vara så. Jag har pratat ganska mycket och arbetat rätt mycket med mig själv på sistone.
Ja.
Och just det här med olika former av relationer.
Mm.
Och även då vänskapsrelationer. Och insett att jag har ganska svårt... jag tror att jag har ganska lätt att typ connecta med en människa på tidigt plan. Men jag har, vet, på en långtgående relation har jag väldigt svårt att hitta balanser och vet, läsa av vad har vi för relation till varandra och hur står vi mot varandra och så.
Ja, men som det är alltid svårt att veta typ hur mycket kan man förvänta sig av någon annan. Mm. Typ så här, vad är rimligt att förvänta sig så? Om ett problem uppstår, kan jag ringa den här personen, ja, och be om hjälp?
Ja.
Är vi på den relationsmässiga basisen än?
Ja.
Sånt där vet jag typ inte än idag.
Nej, men jag tror att jag känner igen det där. Jag har ganska mycket bekanta, eller väldigt mycket bekanta, och jag har många människor som jag tycker om, men jag tror att jag har väldigt få. Jag tror att jag ställer ganska höga krav hos dem som är nära mig på typ lojalitet och sådana saker. Och kanske för höga krav ibland. För att jag kan, liksom, det kan skapa besvikelse. Då menar inte jag att folk, du vet, typ sviker mig, utan att jag kanske tänker att man
var närmare än vad det visade att man
egentligen precis, var. Precis så, liksom, sådär. Och det, jag tror att jag har extremt få vänner som jag verkligen säger att det här är en vän som jag verkligen är mig nära, som jag kan blotta mig för, som jag verkligen kan. Det ska också sägas att du är en av dem, men ni är inte många. Och det är ingen liksom diss mot någon där ute, utan jag tror att det ligger hos mig att jag har svårt att släppa in människor riktigt nära, fast det kanske inte upplevs så.
Kommer den besvikelsen i någon mån från att du själv hade liksom visat den lojaliteten mot andra?
Nu låter det så jävla självgott att säga så, men jag hoppas att jag hade varit beredd att göra det. Ja. Det är det som är grejen. Sen kommer man ju ganska sällan till den där punkten i en vänskap där du vet att det verkligen kostar saker att liksom, förstår du vad jag menar? Att verkligen, att någon, det här man sa så här, om någon ringer när skiten har träffat fläkten.
Ja.
Det telefonsamtalet får man ju så sällan. Det är så jag menar. Det händer ju så extremt sällan.
Absolut. Det händer inte jätteofta. Nej. Men för mig så hade det varit en självklarhet att ställa upp.
Ja.
Just sett till liksom det kostar så lite från mig, men det hade hjälpt någon annan så mycket.
Ja.
Då är det självklart ja från min sida.
Men jag tror också
man hade ju velat ha det tillbaka själv.
Ja, men verkligen. Men jag tror att det handlar mycket om dels om min bakgrund, att jag har trasslat till det rätt mycket för mig själv som ung tidigare. Så att jag kanske och brände ganska mycket broar. Eller jag själv tog avstånd. Sådär. Ja. Och jag tror att därför så har jag nog svårt att verkligen. Jag skulle nog ha väldigt svårt att ringa det där samtalet till speciellt många människor. Vi pratar om människor som jag kan räkna på ena handen kanske. Totalt sett i världen.
Ja, men alltså lite grann så är det för mig också. Alltså jag skulle nog behöva gå igenom ett nummer eller ett namn i taget för att liksom så veta om det hade varit liksom så här, om jag hade kunnat förvänta mig ett ja eller ett nej så. Mm. Men om jag inte liksom ska göra det så, utan bara så här of mind namn i personer, så då blir det ju räknat på ena handens fingrar.
Ja. Jo, men så är det. Och sen kan det finnas folk som kanske inte är jättenära i connection eller tid man har tillbringat, men som man känner, det här är en människa som jag faktiskt skulle kunna ta det här samtalet med ändå. Mm. För att man känner liksom att det finns där.
Mm. Ja. Alltså jag hade ju ett sånt samtal relativt nyligen, så det har varit lite så här svajigt ekonomiskt i och med att så här, dels så har jag bytt jobb vid några tillfällen så, och sen så har också sambon pluggar i slutet av sin utbildning just nu, och därför så har det liksom så här varit lite mer sparsmakat eller lite tajt med de ekonomiska medlen då, helt enkelt så. Och jag spelade ju under en tid i band i Malmö och så, och jag har fortfarande inspelningsutrustning kvarliggandes i basistens lägenhet då, som är min, som jag uteslutande betalat för. Och vi har pratat vid något tillfälle liksom så här, typ om det skulle säljas eller liksom så, och nu kom vi till en situation där det faktiskt behövdes sälja så. Och jag vet att liksom så här, han jobbat under hela den tiden så, och ja, men, nyligen liksom så här, blivit typ befordrad inom sin arbetsplats så då drog jag faktiskt iväg ett sms till honom och frågade jag sa som det var, att det är lite tajt med pengar just nu, vet vi pratat om att så här, sälja inspelningsutrustning så. Och att vi har sagt så här att så här mycket bör det kunna vara värt så, och vi ska prova att lägga ut den för det här och vice versa så. Och vi var tidigare överens om att minst det här borde vi kunna få för det.
Ja.
Så frågade på grund av de här sakerna så jag skäms att fråga det, men så här ligger det till. Hade du kunnat tänka dig att swisha minimibeloppet som vi har räknat med att vi borde få för grejerna till mig nu, och sen liksom om du gör en vinst på att sälja grejerna så får du behålla det som är över så, och han sa ja.
Och det var ett jobbigt samtal att ringa.
Ja, eller jag skrev det först i ett sms så, och sen så liksom så här snackade vi på telefon om det så, och det liksom var klart att det tog emot så. Och jag var tydlig med att poängtera att jag hade inte lyft den här frågan om jag hade haft något annat alternativ. Och det är inte minst mitt stoltaste ögonblick.
Nej.
Och han sa att det är självklart för mig, för att jag vet att du hade gjort detsamma om rollen hade varit ombytt och så. Och nu är jag i en situation där det faktiskt är möjligt att göra det.
Mm.
Utan att det drabbar mig alltför hårt.
Mm.
Men som sagt, de personerna är ju inte asmånga.
Nej.
Och som sagt, man är inte direkt så här överdrivet taggad eller positiv till att göra så. Det finns ju andra människor som försöker utnyttja sina vänner så, eller liksom typ ta någon form av orättvis fördel av att någon annan kanske har det bättre ställt så. Men i det här fallet så liksom var det uppenbart för bägge parter att det liksom var gjorde in så, och vi har aldrig någonsin haft den relationen att någon av oss har liksom så här utnyttjat den andra eller liksom så här, det har aldrig varit rådligt något tvivel om att liksom så här, vi ställer upp för varandra.
Mm.
Så det var skönt att liksom få den hjälpen där då det behövdes så, men det är inte självklarhet att räkna med den från vem som helst så.
Nej, och det där är ju intressant, för det där som vi pratade om med vänskapen, jag tror liksom så här, jag har inte blivit sviken.
Nej.
Så ja, det har väl hänt, det har väl alla blivit någon gång i sina liv så där. Men utan jag tror mer det handlar om den där kanske rädslan för att bli sviken,
ja.
Att man inte vill släppa folk nära, men också besvikelser, att just det som du pratade om så här, att jag har trott att man var varit närmare,
ja.
Och sen har liksom olika saker visat sig att man inte är det. Så liksom så här, att man inte blir inkluderad i vissa saker, och kanske inte för att man kanske inte ska vara inkluderad. Jag kanske har läst in för mycket. Och jag tror ofta det ligger hos mig att jag har svårt att liksom läsa in vilken nivå man ligger på. Och då tror jag att det har lättare för att liksom stänga av. Sen tror jag också att jag är ganska dålig på att ha kontakt med vänner. Jag isolerar mig ganska mycket.
Det är ju också. Jag ringer aldrig folk.
Nej.
Om det inte är någonting. Så att, om jag ringer någon, då är det verkligen något som är... det är inte så att jag nödvändigtvis är krävande så, utan det kan vara som så att jag ringer för någon annans skull. Så här, att ja. Det här hade varit bra om du visste om så. Jag tror att du kommer vilja höra det här. Eller jag tror att det här kommer gynna dig på något sätt. Så,
ja.
Eller det är viktigt för oss gemensamt. Så. Men det är inte så att jag någonsin skulle ringa någon för att själv vara krävande. Eller för att liksom så här, fylla ett socialt behov. Så. Just gällande den här basisten som jag pratade om tidigare. Så, vi ringer varandra ungefär en gång om året.
Mm.
Och det är oftast antingen juldagen eller nyårsdagen, och i regel runt 2-3 på natten. Så. Och sen så sitter vi och pratar då typ så här 1,5-2 timmar om vad som är nytt sen sist. Då. Ungefär så ofta behöver jag fylla på det sociala behovet, om det är folk som jag inte liksom så här kan träffa eller så.
Nej, men jag förstår. Du och jag pratar ju aldrig i telefon.
Nej.
Någonsin, men vi ses.
Ja, men exakt, ja. Precis.
Och jag har ju ganska ofta svårt att prata i telefon. Jag brukar, många är så här, man kan säga, men vi kan höra sig på telefon och prata. Och så blir jag så här, fan, jag tycker att det är jobbigt. Och jag liksom, jag drar mig för, och det är inte för att jag har svårt med personer, utan för att jag har liksom, om jag inte är på liksom i riktigt bra mental form, så har jag liksom jobbigt att träffa människor. Bara.
Ja. Det kan jag också.
Ah.
Ska vi gå in på den här podden egentligen som ska beröra?
Fast den ska beröra vänskap också.
Ja, absolut. Det kommer att göra. Ah. Och det kommer att återkomma.
Men den heter ju ändå Kulturella Kings.
Och i förra avsnittet som vi nyss spelade in, om vi ska vara upfront, så jag har med att briefa vad jag hade gjort och upplevt kulturellt på senaste tiden, men vi kom aldrig in på dig.
Nej, och det var ju så här att jag sa ju i förra avsnittet, vi ska inte göra så mycket callbacks till det, men jag sa i förra avsnittet att jag hade liksom piskat mig själv till att börja återuppleva saker.
Ja.
Och en sak som jag länge har tänkt att jag ska göra, som jag varit dålig på, det är att gå på konserter. Jag gick ju väldigt mycket på konserter förra om åren. Väldigt, väldigt mycket, åkte på festivaler och så. Och har blivit dålig på. Och det var ju en sak som jag bestämde mig för liksom att jag skulle börja med igen 2024.
Minskade antalet konserter och festivaler så på grund av att du minskade eller helt uteslöt ett festande?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag hängde i festivaler ganska länge efter också, och åkte på en del grejer.
Tog du ett break från den biten någonting när du bestämde dig för att leva nyktert?
Festivaler, musik?
Ja.
Nej, ingenting. Alltså musik har... Konserter har sällan varit... Jo, det har hänt. Men så här, alla gånger som jag har liksom... Så här, då har jag liksom blivit för full och sen så typ missat det. Nej, det gjordes inget avbrott så, utan det var bara så här, jag upptäckte att jag fick en konsertupplevelse istället. Jag har supit bort för många konserter i mitt liv. Okay, ja. Som borde ha varit bra, mm. men liksom inte har haft så mycket upplevelser. Så det, nej, det finns ingen korrelation. Det har nog bara runnit ut i liksom andra saker och prioriteringar och kanske liksom att jag har valt bort då. Det har varit lite av en sorg. För jag har ju tyckt om det. Och i kombination med att jag i perioder också har varit för rastlös för att gå på konsert. Liksom,
okej. Okay. Ja. Mm.
Och så kan det faktiskt ofta fortfarande vara, känner jag. Liksom, sådär. Men jag vill gå på... Jag vill gå på spelningar som sådär med band som jag verkligen tycker... Jag skulle nog ha svårare att gå och se band som jag säger, ja, men det här kanske kan vara intressant.
Mm.
Ja, det... så, om inte helikopter, man kan gå som en social grej också.
Ja, men exakt. Ja. Det kan man ju såklart göra. Mm. Om det är som så att man vet att liksom någon behöver någon att gå med.
Ja.
Och då är det klart liksom att det kan ju vara värt, om inte annat för vänskapens skull. Ja. Men alltså för egen del så jag tror inte att jag har varit för full på någon konsert någonsin faktiskt, för att inte minnas den så.
Nej.
Sen kan det ju varit...
Men du har inte haft det extrema alkoholmissbruket som jag har haft heller, tror jag ska säga. Nu ska alltså, jag skriva på näsan här så.
Jag vet ju inte, för att jag har inte upplevt den sin av dig first Nej. hand. Jag fattar ju att om det är som så att det fanns ett nästan kanske livsviktigt behov av att leva nyktert, så kanske det innebär att det var till en extrem gräns. Så.
Ja, och egentligen så vi kan väl gå in på det kort. Så jag vill inte liksom så här, jag har ju varit, jag tror att jag har ett behov av att prata om liksom min missbruksproblematik i andra sammanhang. Jag tänkte att den här podden inte skulle vara så mycket, men just i det här fallet, bara för att connecta till den här frågan.
Du tänker att kultur och missbruk inte skulle kunna gå...
Jo, det går hand i hand, men jag tänker så här, jag är så pass smetig med det här ändå, ja. I så många andra kanaler.
Men alltså, jag tror att det snarare kan vara någonting som typ berikar den här podden så, och kanske också... Jag tror det är intressant och relevant för kanske vår vänskap, så kanske också för hur vår relation kanske utåt sett upplevs av andra. Mm. Så, för att det är ju som sagt en väldigt känd grej att du är nykter alkoholist,
ja.
Vilket jag antar den term du själv använder.
Ja, absolut. Ja, det skulle jag säga. Absolut. Ja. Och så.
Medans jag fortfarande är i en... bland bruksproblematik av och till. Inte konstant.
Nej.
Men liksom så som ändå är väldigt välkänd inom umgängeskretsen, så som jag är väldigt öppen med, så som jag liksom så här, jag är öppen med mina föräldrar om det också.
Får jag skjuta in det? Är det någonting som du, alltså, som du aktivt, om du skulle kunna göra valet, skulle du vilja bli av med, skulle du vilja bli ren? Alltså leva ett
helnyktert liv?
Ja, ett helt rent liv.
Nej.
Nej. Du skulle vilja kunna hantera dina substanser, så att säga.
Ja, och oftast kan jag det, men jag är medveten om att det absolut har stunder och dagar då det är mer problematiskt och där det liksom så här får konsekvenser som inte är optimala att leva med eller leva i.
Ja. Och det där är ju jättefascinerande, för jag menar... Det har ju varit tydligt så här, du och jag har ju en djup och fin vänskap, och vi umgås, och det är inte så att jag just sa ju här i avsnittet då att jag varit på dina fester, och så det är inte så att jag väljer bort delar av ditt liv.
Nej.
Och folk, jag tror att det där kanske låter konstigt för många, att jag som då nykter
är ibland där
och inte känt någon dragning och ingen press från din sida, ingen dragning till det från min sida.
Nej.
Och det är oproblematiskt i vår vänskap. Alltså, ditt missbruk har aldrig ställt till problem för mig.
Nej, jag tror inte det heller. Och alltså, så här, oftast så är
Och inga frestelser heller.
Nej, jag tror att liksom, så här, överlag om det är någonting som så här, är drabbande, så är det främst mot mig själv. Så. Mm. Och det är det jag menar, något som jag tror är en intressant aspekt av vår relation. Så, och någonting som kanske... folk kanske reagerar på, inte på ett negativt sätt, utan liksom bara som lätt förvånande, så i och med att liksom så här, festandet liksom varit en relativt stor del av mitt sociala liv, så och att liksom folk kanske tror att jag skulle ha en negativ inställning till folk som lever nyktert, men så är det liksom inte alls överhuvudtaget. Så, utan jag behöver inte folk som är likadana som mig. Jag behöver folk som är sig själva.
Mm. Jag behöver... Och som accepterar dig som du är.
Ja. Mm. Och det gäller liksom så här alla aspekter, oavsett vad det är för någonting. Och framförallt på det kulturella planet. Jag behöver inte att folk lyssnar på samma musik som jag gör. Det är mer intressant om någon kan så här visa någonting som jag inte har hört tidigare. Ja. För att det ger mig någonting mer så.
Jag förstår, men det där är intressant. Just om, på det där som du pratar om med samma musik och så.
Ja.
För jag kan ju också känna att jag, utöver bara liksom vår vänskap på det personliga planet,
ja,
så tycker jag att du har den här botten i musik som jag tycker om. Uppskattar jag väldigt mycket. För att jag har ju rört mig väldigt lite i kretsar med människor som kulturellt är som mig på det musikaliska planet. Det är konstigt, jag menar, jag lyssnar väldigt mycket på punk och hårdrock. Umgås extremt lite med punkare och hårdrockare.
Jag umgås nästan bara med punkare och hårdrockare.
Ja, och det är därför som jag tycker om den världen.
Ja.
För att jag känner liksom att jag vill ju kunna sitta så här och prata om saker som jag brinner för. Men jag har nästan alltid varit både i vänskaps och i om man säger, andra, alltså kärleksrelationer.
Ja.
Med människor som har haft ganska liksom skilda liksom dragningar till musik och har saknat det där. Så att jag liksom känner verkligen nu att, så här, med, att vår vänskap har en del i att vi kan prata om saker. Och det behöver inte vara liksom 1-1 matchen. Utan att jag vet, så här, gillar du någonting,
ja,
då är det stor chans att jag kommer tycka att det är intressant att vilja utforska det.
Och vice versa, som sagt. Så. Mm. Och det är väl också typ så här en viktig aspekt, jag tror att jag kanske av att jag har den umgängskrets som jag ändå har, så typ att man aktivt så här bidrar till varandras liksom så här kulturella utbud på något sätt. Så. Och också just det att det finns alltid någonting att prata om. För att man vet att de andra är inne på ungefär samma artister eller grupper. Mm. Så. På det sättet så. Men så, här, så länge någon är insatt i vad den är den tycker om, så tycker jag att det är berikande på något sätt. Så jag kan ju liksom så här, om någon som är väldigt insatt i typ hiphop eller rap visar någonting som den tycker är det bästa just nu så, eller det bästa typ så här historiskt sett så, det enda som liksom så här inte tilltalar mig är ju folk som strö eller slölyssnar på topp 50 på samma sätt så, på något sätt. Folk som är nördiga oavsett vad det kommer till för någonting vet vad som gäller på något sätt. Det kan vara samma sak när det kommer till så här film eller serier så. Om man läser någon som är väl, så typ YouTube-kommentar bara, någonting, att någon har kommenterat ah, fast det där är typ redan gjort fast på det här sättet, de här gjorde det bättre på grund av det här och det där så. Och sen så kollar man in de sakerna och inser att shit, det är ju sant.
Ja. Nej, men och det där fascinerar mig. Jag kan ju, för jag håller med dig så här, jag gillar ju också den där nördigheten. Och framförallt då kopplingen till, alltså om det är folk som har liksom liknande grejer. Men jag håller med, jag har ju mycket större utbyte av en person som är hardcore inne på hiphop,
ja,
än en person som säger så här, men jag gillar också hårdrock. Och sen säger, ja men vad lyssnar du på? Ja men så här, favorit...
Dead by April.
Ja det kan det vara, men så här, och då säger jag så här, men vad gillar du med dem? Om de då kan säga så här, men jag har liksom varit hardcore dem och så här, och ja, vet börja prata om dem.
Mm.
Då kan jag ändå. Utan jag menar de här människorna så här, jag tycker det typ att AC/DC är världens bästa band. Ja, men de har ändå bara lyssnat, de har bara lyssnat på hittarna.
Ja,
de kan säga, men de vet inte ens vilken skiva typ Back in Black är på typ till exempel.
Nu är det en svår för att den heter, skivan också heter
Back in Black. Men nej, det var lite poäng
ja,
då.
Ja, men okej, okay, absolut. Det köper jag 110% ja. Ja, folk som uteslutande är greatest hits, det är de som är problemet i samhället.
Ja, och det som är grejen så här, det är inte det som säger, för jag kan, det finns en massa band som jag, men det där är schysst, men jag har bara hört liksom några låtar. Ja. Men om man säger att någonting är ens favoritband,
ja,
men man har inte brytt sig om att lyssna igenom liksom där de har gjort eller tagit ner reda på något annat, kan säga, fast då kan du inte vara så jävla intresserad av musik överhuvudtaget.
Nej, men precis. För att om någon istället skulle säga att med AC/DC att deras favoritlåt är Touch Too Much eller Shake Your Foundations, ja, då genast skulle jag säga, ja, absolut. Nu, ja, nu börjar det likna någonting.
Ja, men exakt. Ja. Eller som börjar liksom så här, till exempel...
Du har faktiskt lyssnat på dem.
Ja. Ja, men till exempel, ta The Clash till exempel. Ja. Om de nu börjar argumentera för... Ja, men om de bara säger, ja, men jag gillar London Calling och Should I Stay or Should I Go?
Mm.
Så är det en... Det säger någonting om personen jämfört med om de säger så här... Ja, men det här hände när Terry Shimes ersatte Topperhead om på trummor. Så det är två helt olika saker. Fan vad vi blir väldigt tistiska nu. Men det här är liksom...
Det är ju sant.
Ja. det är som är grejen, så...
Ja,
Och vi har inte ens kommit in på vad jag har typ konsumerat.
Nej, det har vi faktiskt inte.
Vi sa att jag hade börjat gå på konserter. Jag har sett två konserter i år.
Ja.
De var bra bägge två. Först var jag nere och såg Världen brinner och Mimikry på O'Learys i Västerås. Stor cred till O'Learys, eller Paff är ju föreningen, tror jag. Som har börjat arrangera punkfredagar på O'Learys.
Och är det återkommande?
Ja, varje fredag.
Fan vad bra.
Underbart. Alltså jätteroligt. Så jag har tyvärr bara gått en gång, dåligt av mig, men jag ska gå mer gånger.
Jag har tyvärr gått noll gånger. Ja. Jag ville gå när Mimikry spelade, men då var det tajt med de ekonomiska medlen, som sagt.
Och där är ju liksom så här... Och de tar, om det inte är någon stora band, jag för mig att de tar en 100 i entré, så det är svinbra.
Ja, men det är överkomligt.
Och jag känner så här, är det så i Västerås så där? Då kan jag gå det helt själv en kväll, skulle jag kunna bara få liksom, du vet, om det är så enkelt liksom,
för logistiskt. För att stötta och också för att liksom så här, bara se vad det är, vad är det för någonting som sker.
Och tycker inte det är så bra, kan gå hem sen liksom.
Ja,
så, bara.
Det är inte hela världen, men det är inte det mest kostsamma faktiskt.
Så jag var och såg Mimikry, jättebra konsert, sjukt, jag lyssnade på Mimikry sedan 90-talet.
Ja.
Och då var de, när jag började lyssna på dem, ett svenskt punkband i mängden.
Mm.
Men jag tycker ju längre de har hängt kvar, jag tycker det så här, desto bättre blir de. Och jag tycker de är riktigt jävla bra. Och det visade sig också, vilket jag egentligen visste för att jag aldrig hade sett dem, sjukt nog på 30 år. Ett riktigt jävla bra liveband.
Ja, var det första gången du såg dem?
Första gången någonsin jag såg dem. Och en stor jävla shoutout till Joni Happala från Lyckliga kompisarna.
Som hoppade in.
Som hoppade in med typ, som jag förstod det, någon dags varsel. Och körde konserten, gjorde med den äran på trummor.
Det är ju jävligt snyggt jobbat. Mm. Så jag har sett Mimikry live förut och tycker de är ett svinbra liveband. Mm. Så de sjukt nog i Avesta 2011.
Men de är ju från dina hoods, ja.
Ja, de är ju från Dalarna, så det stämmer. Det är väl, jag vet inte om det är Falun eller Borlänge band eller vad det är egentligen, så, men något åt det
hållet. Jag tror de är lite utspridda från lite olika ställen, tror jag.
Jag tror också det. Det är mycket möjligt så. Men det var enda så här evenemanget som någonsin ägde rum i Avesta överhuvudtaget så under min uppväxt. Så det är sjukt att de lyckades pricka in en punkfest, en enda, när jag var 18.
Mm.
Och då var det Mimikry, Diasalma, Asta Kask och sen typ två mindre typ openers. Så.
Mm.
Och jag tror att det kostar 150 spänn.
Sjukt bra.
Ja, det är svinbra.
Och det är lite det där...
Eller 250 kanske, men i alla fall. Ja.
Det där är någonting som jag tänkte vi ska leda in det här samtalet på sen. För att det kommer liksom lite mina problem med svensk punk. Så Mimikry är ett av de få band som jag fortfarande, alltså svenskspråkiga band, så det som lite frackfullt kallas för trallpunkvågen, vilket är ett uttryck jag hatar.
Okay.
Så, men de... numera de band som jag lyssnar, och det har ju också att göra med att jag är ganska dålig på att följa genren liksom, eller den scenen, men jag gillar dem. Och sen har det kommit lite nya band som Bordig begravning, tycker jag är svinbra. Krigsstigen, jättebra också. Laskaj 14 har ju varit med ett tag, också jättebra.
Det är de, i den mån och så utsträckning som jag har upplevt dem. Så, men det jag har hört av Laskaj 14 är jävligt bra, så Bordig begravning har jag hört för lite av egentligen, så det har hört det bra, men jag vet att många pratar om dem, och både Carl och Lukas som vi nämnde i förra avsnittet lyssnar mycket på dem. Carl hade nyligen bokat dem också, tror jag, till The Baser.
Mm.
Jag vet inte om han har börjat jobba där, det kanske han har. Han drog ihop något evenemang där och sen var det slutsålt, så han fick förfrågan om att göra det till en stående grej. Så sidospår som inte behöver leda någonstans.
Det är det vi jobbar med här.
Ja, och det är även träffande just det du säger om Mimikry, att de blir bättre med tiden. För att exakt samma tanke har både jag och Lukas också. Debutplattan inte lyssnat på liksom så här
ganska, mer... Den har en del bra grej. Liksom.
Alltså, jag har spelat den typ en gång, men jag återkommer aldrig till den.
Nej.
Utan det är typ främst material från 2004 och framåt.
Ja.
Och ännu mer 2008, 2012, 2016 där.
Ja, jag tycker nästan det bästa de har gjort, tycker jag nästan. Det är, jag tror att en EP och inte en fullängdare. Aldeland.
Jag tror att det är en EP, va?
Ja.
Jag tänkte säga, undrar om det... Det kan vara ute och cykla om det är 2008. Och sen så hade de väl också... Den, men ni får aldrig in mig där. Är det också en EP? Är det samma? Det bör inte vara.
Nej, jag tror inte det. Kanske inte. Men den perioden är ju fantastisk.
Ja, alltså, det är däromkring.
Ja, mycket, mycket bra grejer där. Så de såg. Jag ska återkomma lite till det där med Mimikry och så också sen. Men sen var jag också och såg någon sorts, ska vi kalla det för en reunion? Är det rättvist att säga? De har ändå inte lagt ner. Jag tänker på Crash Diet.
Ja, jättebra fråga. Alltså, på något sätt är det väl...
Det är ett band du känner till mycket bättre än mig.
På något sätt så är det inkorrekt där, men i och med att så här, det var Peter London på bas och han har ju inte spelat i bandet på något år.
Nej.
Så där är det väl en bit...
De hade en vikarierande basist, jag vet inte vem, men det är någon som...
De hade Sam Söderlind som vikarierade bas då, så att absolut så är det återförenade med honom i alla fall. Så. Men sen så var det väl också med nysättning i övrigt, med... Martin Sweets bror Micke på trummor.
Ja. Med artistnamnet Michael Sweet faktiskt. Exakt, vilket är roligt precis. För att det finns ju ännu en Michael Sweet.
Va? Ja, från Striper.
Ja.
Och de har lyssnat på Striper.
Ja.
Så det är väl trevligt att de har använt det namnet. Ja. Och den här Michael Sweet annars trummis i Toxic Rose då, annat slitband. Okay.
Ja.
Och sen så har man en ny sångare då, ifrån Confess.
Just ja, John Elliot.
Ja, vilket också är roligt för att Def Leppard har Joe Elliot.
Ja. Ja, och det är väl kul, för som jag har förstått det så är väl liksom Confess är väl ett band som jag gissar.
Ja.
Och nu är det så här, nu är det saker som jag bara, i och med att jag inte är så inne på den här scenen, även om jag tycker om musiken väldigt mycket, så har jag varit inne väldigt lite på den liksom svenska sleaze och den moderna sleaze-scenen. Men Confess är väl typ ett sånt band som egentligen kom fram efter Crash Diet, som borde ha sett upp till och liksom haft dem som förebild.
Jo, men definitivt.
En liten light-version av den här Erik Grönvall liksom resan på något sätt.
Jo, men absolut. Det är väl korrekt skulle jag säga. Och Confess, ni vet inte hur gamla alla deras medlemmar är så, men några av dem är ju i min ålder så. Mm. Två av dem bland annat, Elliot, har ju varit med i min andra podd, Hård och Förfall.
Okay.
Vi pratade om covers, så i och med att Confess har haft ett gäng framgångsrika covers och har haft med på sina första plattor från första plattan, så de gjorde är det Flickorna på TV2.
Okej. Ja.
Och ett gäng andra så att absolut. Ja, men det är väl ett band som har vuxit upp med Crash Diet som idoler så, eller förebilder i någon utsträckning. Och nu är så en av dem med i bandet.
Ja. Och Crash Diet har för mig bara varit ett band jag har känt igen namnet på och egentligen inte hört någonting av. Och sen så, när jag har liksom lyssnat in med mer så känner jag känner igen där. Och det är ju konstigt att jag inte har lyssnat på dem mer. Jag menar, jag gillar ju band, de stora banden i den här genren.
Ja.
Berätta mig om jag har fel, jag kan vara ute och trampa. I Sverige, alltså mainstreambanden är väl Backyard Babies och Hardcore Superstar egentligen?
Ja,
framförallt.
Framförallt, ja. Och sen på tredje plats Crash Diet.
Ja.
Crash Diet kanske det som varit främst renodlat inom genren.
Ja. Men för mig så är det en relativt ny upplevelse. Men jag gillar ju som fan. Ja. Och det är därför jag tycker det är lite konstigt att jag inte har lyssnat mer. Men det har nog varit lite slö på att ta till mig ny musik. Och när jag säger ny musik är det ju roligt med ett band som har existerat i 20 år.
Ja, de har ju varit med så pass länge. Ja. Ja, det är korrekt i sak. Så. Men det har också varit väldigt så här, korta, intensiva perioder av fame på något sätt ändå. Breakade 2005. Originalvokalisten död januari 2006. Och sen ny sångare hösten 2007 typ. Och sen så lämnar han sommaren 2008. Tredje sångare introduceras hösten 2009. Och sen lämnar han bandet några år senare. Eller jag förvisso typ 2015-2016. Så att det har väl liksom vart upp och ner väldigt mycket.
Ja.
Så att det har ju kanske heller inte varit någonting som det pratat, ett band som det pratat om konstant så.
Nej.
Utan bara kortare perioder. Mm. Tyvärr. Så.
Och nu körde de en timme lång spelning på Anchor.
Mm.
Och som sagt, jag har ingenting att jämföra med, utan det är liksom relativt ny upplevelse. Jag lyssnade in med en del på det och jag tyckte det var en bra spelning.
Ja.
Jag gillade det och det var precis min smak och jag tyckte att de var bra helt enkelt. Och speciellt, alltså, det taskigt ser utifrån förutsättningar. Jag tyckte det var bra punkt. Det var liksom en konsertupplevelse som jag gillade. Och det slog mig att den typen av musik, när det blir ganska så här Alltså den typen av liksom hårdare, snabbare rockmusik med, som inte är typ så här 8 minuters låtar.
Ja.
Och där spelningarna är minus en timme. Den här var nog en timme blankt. Är sånt som jag fixar. Det är där som är så intressant. Jag har ju sett liksom Maiden live, jag har sett Metallica live, jag har sett Guns N' Roses live. Och alla de har jag, utom Metallica som jag tyckte var skit på Roskilde, men det är en helt annan historia. Men både Maiden när det begav sig och Guns N' Roses älskade jag.
Ja.
Men det blir för långa konserter för mig.
Jag förstår.
Alltså jag fixar inte 2 timmars konserter. Men jag fixar en timme punk eller hårdrock liksom.
Ja, men vi köper ju också på något sätt så. Och, alltså, ni vet inte om det är jag som börjar bli gammal, men alltså, nu för tiden så vill jag gärna ha en sittplats.
Ja, där är jag inte. Jag kan gärna stå. Men jag är inte den killen det som står, och det har jag aldrig varit.
Nu... Om det är en 2 eller 3 timmars konsert, då vill jag sitta.
Ja, men nu, och nu kan man också säga så här, ja men jag blir 50 år.
Ja.
Så här, och det har inte med det att göra. Jag har aldrig varit killen det som står i en morspit eller står längst fram och headbangar.
Ja, men det har varit min grej.
Ja, utan jag står gärna och bara njuter av musiken. Mm. Och liksom så här, jag kan gärna stå liksom hela tiden om jag uppskattar det. Mm. Men som sagt, på den typen av konserter.
Mm.
Och det var liksom hela känslan. Jag fick känslan utan att känna bandet och utan liksom att ha sett dem tidigare.
Mm.
Att det fanns en spelglädje som jag uppskattade verkligen.
Ja, men det är kul att höra.
Ja, och det var lite festivalkänsla i den takten. För grejen när man går på en festivalspelning blir ofta, det blir lite mer fokus på liksom, kanske du vet, hela karriären jämfört med om
det,
man...
Det är lite mer greatest hits, ja. Så. Och det är fine.
Ja, och jag tänker nu liksom när de liksom ska sjunga in den här nya sångaren, som jag förstod det så var hans första konsert med bandet.
Ja.
Så gissar jag att man liksom har tagit det liksom, du vet, från hela alla plattorna.
Ja, jag gissar på det också, utan att ha sett setlisten. Jag har kollat på setlist.fm, vilket annars brukar vara min go-to för att liksom snabbt få reda på.
Och den kom inte upp där?
Nej. Och sist jag kollade så var den inte uppe heller.
Nej, men jag känner ju igen låtar från... Jag vet ju att det är låtar från debutplattorna. Jag vet ju att det kommer liksom... Och det var en del från senaste plattorna också. Ja. Och det var bra, tycker jag. Det var det som var kul. Det var festivalkänsla och bra tryck.
Har du varit på spelning på Anchor förr?
Ja, för 20 år sedan full. Okay, 25 år sedan full.
Okay, ja, då är det kanske inte så mycket jämfört med heller. Och Anchor ser väldigt annorlunda ut idag mot vad det gjorde för bara något år sedan. De har ju utökat lokalen sen efter pandemin. Alltså, så länge som jag har gått på spelning där fram till och med pandemin då, och en bit under, så har de haft en väldigt liten, trång, skitig lokal.
Mm.
Det enda stället som jag någonsin har liksom gått in på toaletten och sa att det kommer att vara rök. Och det var liksom så här helt normalt att vara det stället så. Till att det nu är dubbelt så stort. För att du har ju en helt ny länga där borta någonstans. Det är inte nödvändigt att känna till för någon.
Du menar vänster in mot den andra baren?
Ja. Och där de också har fyllt på med dubbelt så många toaletter, vilket antar jag kanske ökat till att helhetsintrycket är fräschare när man kanske har möjlighet att gå och städa av och till.
Anchor har ju där rykte det har.
Ja.
Och så. Men någonstans så kände jag bara så här, du vet, när jag kom in och bara så här, men jag trivs här. Mm. Liksom så här. Jag ska inte säga liksom så här, och det är inte något sätt att försöka säga så här, jag är en rock eller inte det jag säger. Jag bara säger så här, när vi pratar om initial, så du vet, men att det kändes lite annorlunda. Det är jävligt mycket annorlunda människor på Anchor.
Ja,
och man får liksom vara den man är. Lite.
Absolut. Och i regel så är det ofta billigt.
Ja.
Det är också bra.
Ja, och för mig så är det inte så här... Det spelar inte så stor roll. Dels så dricker jag inte alkohol.
Nej.
Och dels så...
Men det är inte också dyrt att gå på spelningarna heller.
Och vi ska dra så här osexiga grejer. Så här. Jag har inte världens största blåsa. Jag försöker hålla ner på dryck... Nej, jag förstår. Du var inne på den punkten. Ja. Men överlag så dricker jag inte så mycket när jag är på spelningar.
Nej,
jag förstår. På toaletten hela tiden.
Ja.
Men, nej, men så all in all. 2 bra konsertupplevelser.
Ja.
Nu kom vi inte ens in på... Det var något mer på Anchor jag tänkte på. Men ja, skitsamma. Det var det i alla fall.
Ja, okay.
Så tack både Mimikry och Crash Diet för fina konserter.
Ja.
Nu så ska vi dra in mitt ämne. Fan, det här tog längre tid än vad jag trodde det skulle komma till.
Okay.
Tuntighet i musik. Jag sa ju förra gången...
Ja,
att
det skulle vi ha haft med i förra avsnittet. Ja,
nej, jag tror det var det här kanske. Jag flaggade ju för i förra avsnittet där jag skulle
göra det.
Ja, det skulle komma här. Vi tänkte först kanske att vi skulle prata om det. Nej, men så här. Jag sa i förra avsnittet att jag har supit bort mitt intresse för sci-fi och fantasy.
Men så även eventuellt för power metal.
Ja, och det här är grejen. För vi pratade i vårt debutavsnitt om Maiden. Att jag hade svårt att lyssna på Maiden.
Ja.
Och lite för att typ, det var så här gamla tider och jag kanske har lyssnat sönder dem. Men... Det är också det här att jag har väldigt, väldigt svårt för dels att bottna i den här drakar och demoner-estetiken.
Mm.
Så nu är Maiden mycket bredare än vad många andra band är. Att de har
men
olika...
absolut, ja, den finns ju ändå där.
Men för mig Så, och jag ska försöka, nu låter det så jävla drygt och elitistiskt som att jag pissar på en hel genre, men jag kommer att pissa lite på mig själv också här, för vad jag ska komma till
det. Jag, det är ändå rättvist. Ja,
jag har svårt att inte känna mig lite tuntig när jag lyssnar på Iron Maiden. Och typ hela grejen, vet, så här med, jag har svårt för band som plockar upp, vet, props på scen, hela det så här, typ med monster och sådana saker. Jag har svårt för band som klär ut sig överlag, vilket är roligt för att jag hypade Kiss här så. Men jag har generellt sett svårt för band som klär ut sig. Hela den biten. Jag tycker man ska ställa sig på scen och sen kan man ha liksom, vet, typ attiraljer och liksom attribut som passar i genren och så. Och corpse paint tycker jag inte är något större problem, utan det är hela liksom en del andra saker.
Okay.
Men hela hårdrocksgrejen är ju att klä ut sig, och det är det som problemet kommer till.
Eller klä upp sig.
Och eller klä upp sig. Ja,
kan vara, beror på, men ja.
Och jag förstår att för många som lyssnar på power metal till exempel, där det är hela drakar och demoner estetiken, tycker kanske att sleaze-rocken där man sjunger om sex, drugs and rock and roll är tunt, förstår jag. Så jag tror att det handlar nog bara om vad man själv bottnar i.
Ja, det är väl till syvende och sist, eller vad de brukar säga.
Så det är inte så mycket det musikaliska?
Nej, absolut inte. Det är ju
förutom 8 minuters låtarna då?
Ja, och kanske i viss mån vad de kan handla om så. Ha. Men absolut, alltså, alla subgenrer har väl någonting som är lite töntigt eller som är lite löjligt eller som liksom så här, det går att tycka illa om på något sätt så att... Det går att tycka att black metal, det är bara satan.
Ja.
Och death metal är bara gore.
Ja.
Och power metal, det är bara liksom galoppmusik med svärd.
Ja.
Och sleazen är bara stripper och kokain. Och absolut, alltså, det går ju att koka ner allting till någonting som låter löjligt. Eller sådär. Men alltså, så länge som man kan tänka sig att acceptera de här förekomsterna av tematik så... är det ju rätt lugnt egentligen så och på något sätt tänker jag.
Ja, och för mig så handlar det bara så här, och det där, och jag vill verkligen säga så här, jag tycker inte att det är tuntigt att lyssna på Maiden.
Nej.
Det är det som jag vill vara jättetydlig med. Jag
tycker men Manowar.
Vet du, nu ska jag komma till grejen.
Du tycker du lyssnar på dem Manowar?
Ja.
Nej.
Ja, och det här är undantaget och jag förstår att folk är helt chockade eftersom de är värst.
Ja.
Men jag tror att det är för att de är värst, förstår du vad jag menar? Det blir för mig. För mig, för mitt stora problem, lite stora problem, men mitt stora problem med det där, det är också så här, bristen på självdistans i power metal. Att man tar sig själva på för stort allvar. Och för mig så är, alltså, Manowar är för power metalen, vad Steel Panther är för sleazen.
Det var precis vad jag tänkte komma till. Hade du haft lättare för Steel Panther? Ja,
ja, verkligen. 100%.
Men Steel Panther är ju uttalat en parodi.
Ja.
Är Manowar det?
Men jag...
Eller är de bara så extremt over the top att vi alla runt omkring anser att det är det?
Vet du, jag tror ju att de själva... Jag tror ju att Ross the Boss och Joey DiMaggio liksom bara tycker så här... Nu ska vi kolla hur långt vi kan dra det. Hur långt vi kan dra det här. Alltså, när de kör den här grejen, du vet, death och false metal och liksom så.
Ja, det är ju för sig väldigt likt Steel Panthers death to all but metal.
Ja. Liksom så tänker jag liksom så här att det är därför som jag tror liksom att de har dragit så långt att det går inte att ta med Manowar på allvar.
Nej.
Och då blir det kul.
Ja.
Du vet, när de gör, du vet, Black Wind, Fire and Steel. Det finns väl inga som har dragit på sådana falsett skrik och sådana baskaggar liksom i en låt.
Men tror att Manowar-fansen tycker det? Alltså de som har Manowar-tatueringar och så?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Men jag tycker att det... För mig så blir det så här... Där kan jag köpa, men att du vet typ sitta och lyssna på Keeper of the Seven Keys liksom 13 minuter om någon som är ute och liksom, du vet, typ av äventyr.
Ja, och efter nycklar dessutom.
Ja, så bottnar
det ju... Alltså, det är ju liksom per definition sämre än att vara ute på jakt efter en ring.
Ja, det är men, det ju. Men jag har också så här, lättare någonstans att typ så här, köpa rock'n'roll-myten om någon som du vet så här, ute och typ vet... Och det är också så här, jag förstår ju att folk säger så här, är det inte jävligt patetiskt av en 49-årig man att sitta och lyssna på typ Rest in Sleaze-plattan med Crash Diet som handlar om, vet, om att vara ung och leva rock'n'roll-livet.
Men jag tänker ändå att det är mer relaterbart, för även om det är liksom så här krasst, att det är om att dra runt på stan och det är snygga brudar och det är liksom göra uppror och liksom den här saken, så liksom känslor som ändå, även om de inte kanske är up to date på alla sätt och vis, så ändå mer relaterbara än att jaga nycklar och trollkarlar och häxor på något sätt.
Ja. Nu gillar jag Sleazen, alltså även i den musikaliska delen. Men jag tror att jag hade haft svårt för Sleazen också om det hade varit någon sorts uttalad grej så att man skulle sjunga om typ sagor och andra typ fiction.
Ja, framför allt så mycket svår kombinerat med looken på något sätt.
Och precis. Jag kan,
alltså de bootsen måste ju inte vara fördelaktiga.
Nej, och jag gillar ju mycket, mycket mer estetiken hos i Sleazerocken. Alltså typ klädstilen och sånt. Även om jag liksom inte anammar den själv liksom sådär. Så tycker jag om den, uppskattar den mycket mer än vad jag uppskattar, du vet, power metal-stuket.
Sen tror jag att Sleazen är lite lättare att svälja på grund av att den ändå har vissa gemensamma drag med punken ändå på något sätt. Och även också lite grann, lite musikaliskt men också lite textmässigt, sett som saker som Riot in Everyone.
Mm.
Och även typ...
Roligt att du nämner den eftersom jag håller den som en topp tre låt av bandet, av Cramped Heart.
Ja, men det är ju också fortfarande. Mm. Och även låtar som Breaking the Chains och Knock 'em Down är ju också frågor om att bryta sig loss och frågor om att leva under frustration på något sätt. Så. Och jag tänker att så här, typ Falling Down-filmen blir bara mer och mer relaterbar desto äldre man blir.
Jo, så är det såklart. Så är det absolut.
Känslan av att nå en gräns på något sätt av hur mycket man klarar av samhällets flås.
Ja, och det här är ju intressant. Bara för, liksom, för att runda av den där. Jag vet inte riktigt vart jag ville komma med den här, mer än att det kanske är någon sorts försök att förklara varför jag i princip inte lyssnar på power metal längre.
Mm.
Och det blir svårt. Jag kan höra ett nytt band, så kan jag bara tycka, du vet, lyssna på det några dagar och tycka så här, men det här kan vara schysst. Men sen så blir det ändå svårt att ta till sig och, du vet, och typ inkorporera det. Senaste nya power metal band, som inte är nya men för mig nya då, var väl för några år sedan när jag upptäckte Powerwolf. Och så här, men det här är catchy. Men det är fortfarande så, nej, men någonstans så kommer det till slut att landa i, typ, när nyhetens behag har lagt sig så här, att det är svårt med, du vet, hela den här. Och de
heter ju ändå Powerwolf.
Ja, och de har ju ändå någonstans liksom ganska mycket humor i sina texter också.
Det måste man väl om man heter Powerwolf.
Ja.
Det är ju ett bandnamn som en åttaåring skulle
ha gjort. Ja, och grejen är så här, och
även om det är bra.
Ja, ska vi då liksom koppla det till liksom att problematisera det här ännu mer som motsäger mig själv, är att jag älskar Wednesday 13, som också har liksom, du vet, hela skräckestetiken. Men den är också så här, jag gillar ju skräck, och dessutom så Wednesday om någon har ju självdistans, det vill jag verkligen påstå.
Ja.
Där är det väldigt mycket humor.
Där får vi ju liksom så här förutsätta att det är en man vars liksom så här attityd till sina egna verk är ändå mer en humoristisk approach på något sätt. Så.
Och sen ser man intervjuer med Wednesday också, så framstår ju han som jäkligt sansad och liksom verkligen att han har en väldigt, jag tycker han har väldigt avslappnad inställning till hela grejen.
Ja, så. Det tänkte jag också. Och för den som inte har koll på vem eller vilka Wednesday 13 är, så är det ju, det är horrorpunk av lite gammalt typ Misfits-stuk, fast i en modern touch som även har lite mera slisigare undertoner.
Ganska
så.
Klara slisdrag i vissa låtar, det är varierande, men ganska mycket slis också.
Ja, och alla titlarna, inte alla titlar, men många av titlarna är typ, kanske, det kan vara ett känt uttryck eller typ ordspråk som man har gjort en horror touch på.
Jag kan ju dra ett exempel på en av mina favoritlåtar.
Ja.
Så har han ju en låt som heter Goal of My Dreams, som då är en twist på Girl of My Dreams såklart, liksom, om att han blir kär i typ en vålnad då.
Ja. Och då är det klart att liksom så här, om låtarna handlar om att bli kär i en vålnad, så är det klart att det inte på riktigt.
Nej.
Men, givetvis. Ja.
Nej, men där tycker jag så här, svinbra musik, och jag tycker att det är en rolig grej, och sen tycker jag att han är fyndig och liksom sådär. Men...
Ja, som typ titeln på Murder Dolls-plattan Women and Children Last.
Ja.
Det heter Women and Children First, vilket det ska vara i en katastrof. Så, så absolut, ja. Fyndig. Och framförallt bra melodier.
Mm.
För det antar jag är en viktig aspekt av att vi lyssnar på både Wednesday och Murder Dolls.
Ja, och problemet är, så jag inser nu, ju mer vi pratar om det här ämnet, så desto svårare har ju jag att verkligen... För jag kan ju hitta, så här, jag kan ju slå lucka upp på mina egna argument. Som så här, jag har ju till exempel extremt svårt för konceptskivor, vilket jag tycker är ganska tuntigt. Och ändå så kan jag ta ett band som jag verkligen, så jag ska ta topp tre, du vet, hårdrocksband. Mm. Så är Wasp alltid där och fingrar. Och min favoritplatta med Wasp är Crimson Idol.
Det är den bästa, ja.
Ja, och det är också så här, och det är ju en ren jävla konceptplatta.
Ja.
Och Wasp är också så här, och ska man, du prata om tuntigheter, vet, olika saker.
Mm. Så men så klingar ni skrevet är ju lite tunt, tycker jag.
Ja, och jag tycker ju att jag älskar, jag tycker
äta rått kött, ja, lite tuntigt.
Jag tycker ju att Black & Lawless blev mycket mycket bättre när han släppte de där grejerna.
Ja.
Något extremt mycket bättre. Och
det skedde ju i samband med konceptskivan.
Ja, är han, får jag påstå att han är en av de mest, alltså två av de banden som jag skulle säga är mest missförstådda av de som inte är inne på dem,
ja,
är väl Wasp och Twisted Sister kanske.
Mycket möjligt, ja.
Alltså två jättebra band.
Och Dee Snider var väl också lite grann inne på att äta rått kött,
ja,
av någon anledning. Det är märkligt att de bägge två liksom är rätt inne på det och samtidigt, ja, på något sätt ändå bara är förknippade med sina respektive hits. Så,
ja.
Twisted Sister är till och med ett stundvis rätt tungt band, men det vill ju inte folk riktigt inse.
Nej.
Och ett band som har varit förvånansvärt mycket mer metal än vad de får vad det är så ryktet säger. Så.
Ja, och, det, och som också har svinmycket, alltså otroligt mycket bra hitsvärdiga låtar.
Ja.
Men det är två låtar som bara är förknippade med dem.
Ja, I Wanna Rock and We're Not Gonna Take It, ja. Medan typ en låt som The Fire Still Burns är svintung och asbra och bland det bästa de har gjort.
Ja, jag håller även liksom den Under the Blade, fantastisk, ja, låt till exempel.
Och där så är det ju liksom heavy metal.
Ja. Men även Wasp också. Alltså jag tycker Black Lawless är ju jävligt talangfull.
Ja, absolut. Och Crimson Idol tycker jag definitivt bevisar det.
Ja.
Den skivan är ett mästerverk och en av de som jag spelat mest i år.
Ja, så jag vet inte. Jag tror inte att jag har lyckats motivera varför jag har svårt för power metal.
Ja, det är något oklart kanske. Ja. Men power metal är någonting som du har svårt för.
Mm, och det är ju en
kulturellt fenomen.
Men alltså det är ju en hatkärlek också.
Ja.
För att det finns ju få band som jag har brunnit mer för i mina dagar än Iron Maiden och Halloween.
Mm.
Och det här har kommit de senaste åren, tror jag. Jag hade inte svårt att lyssna på de här banden för 10 år sedan.
Det är märkligt.
Ja.
På något sätt.
Och jag kan fortfarande, som jag sa till dig i någon diskussion, jag tror det kanske var i första avsnittet vi pratade om Maiden. Drar du på en Maiden-låt på din fest,
ja,
så uppskattar du det. Men jag drar inte på det själv alls. Jag lyssnar inte på mig den själv.
Är det på något sätt att du kanske inte känner dig vem du var när liksom så här, du hörde de låtarna på något sätt? Så
kan det vara också.
Att man kan ju uppskatta någonting för någon annan så.
Mm.
Utan att det liksom så här är för en själv på något sätt.
Ja, men lite så. Sen tror jag också generellt sett så vill man ju, när man konsumerar en man, säger jag här, när jag kommer med en högst personlig åsikt. När jag konsumerar någonting vill ju också, och det var lite det här som jag var inne på när jag pratade om, du vet, att jag inte har någon att jag inte har så mycket vänner i,
ja,
så här. Jag vill ju ha liksom bonda med människor som gillar samma grejer lite. Alltså man vill dela, ja, en upplevelse.
Jo, men absolut. Ja. Det vill man väl i någon mån. Men samtidigt också kan det ibland vara lika kul att alienera sig. Mm. Jag spelar ju väldigt ofta Fröken Snusk, Rive som en dalahäst. Ja. Och framförallt Engström Remix. Det är den bästa av alla remixerna.
Ja, det här är ju för mig helt oförståeligt. Det är ju alltså, beyond obegripligt alltså.
Ja, men har jag spelat Engström Remix för dig?
Nej, men det är också så här, för mig så är det helt, helt ofattbart. Men det jag skulle komma till var så här att jag har väldigt svårt,
ja,
att hitta någon som helst beröringspunkter med power metal-fansen. Mm. För det känns som en ganska så här, det är ett grabbig kultur.
Ja, där är ju.
Det är nog här det kommer lite. Att jag, alla kulturyttringar som blir jävligt grabbiga
kan ju dra åt helvete på något sätt.
Något sådär. Och ju mer grabbigt det blir, desto svårare har jag för det.
Ja.
Och någonstans, om vi ska dra det här till extremen, så jag gillar ju de mesta typer av hårdrock i någon form, sådär att jag kan uppskatta det. Men längst bort på skalan av saker jag har svårt för är inte ens det såhär, alltså extrem liksom black metal.
Mm.
Utan längst bort på skalan över saker jag skulle ha svårt att konsumera är typ Hulkoff, Raucher och Sabaton.
Ja, alltså,
för att jag vill inte förknippas på något sätt liksom så här, förstår du?
Ja, jag fattar. Sabaton har jag haft lättare för faktiskt. Alltså, jag har aldrig förstått vad det är folk hatar med Sabaton. Absolut, jag köper det väldigt basig sång och man kan tycka att det ser parodiskt ut med deras typ så här armé outfits på scen så, men jag köper att det är en del av konceptet så, och jag tycker att de har bra låtar. Framförallt svenska plattan tycker jag är riktigt bra. Men sen även typ det de gjorde innan, Cliffs of Gallipoli från 2008, tycker jag det innehåller ett av världens bästa gitarrsolon. Men jag förstår vad det är du är ute efter så, och jag kan hålla med om i någon slags mål att om vi kollar oss omkring och ser att det är inga tjejer här, då gör vi någonting fel.
Du är ju på någonting här. Och det här, nu ska jag också säga så här. Jag har ingenting emot bandet Sabaton. Jag känner dem inte. Nej. Jag har aldrig träffat dem. Jag har inget, det finns ingenting som får mig att tro att de inte är liksom så här bra människor. Nej. Eller något sånt där. Finns ingenting, och jag lägger ingenting politiskt i det där.
Nej.
Utan också bara så här. Jag har svårt för, som du säger, så här, fanbasen. Och så här, tar du ett enskilt Sabaton-fan? Jag har ju kompisar som lyssnar på Sabaton. Du uppenbarligen. Så, här, ja. Så att det är inte enskilda individer, utan hela den grupperingen och den yttringen. Mm. Så skulle jag bara känna mig så jävla felplacerad på en Sabaton-konsert.
Ja, men det hade nog kanske jag gjort också om jag hade varit på en Sabaton-konsert. Jag har ju bara sett dem på festivaler.
Mm.
Och jag har sett dem som förband till Maiden också flera gånger. Så att då har det inte varit samma grej riktigt.
Nej.
Så. Utan som förband till Maiden, då är det klart, då är det Maiden-fans på plats. Är det på en festival, då är det klart det är blandad publik. Så. Mm. Och på Sweden Rock Festival, det var kanske typ så här 2015-2016. Då tyckte jag faktiskt Sabaton var det bästa bandet. Mm. Jag var förvånad själv, men... positivt överraskad till att tycka det.
Och jag det är till och med så här, så jag till och med förstår varför folk gillar Sabaton. Mm. Alltså, och det här kommer nog gå igen väldigt mycket i den här podden, och kanske låter fegt av mig, men väldigt mycket av det här handlar till och med att försöka förklara varför det inte tilltalar mig, istället för att säga så här, ni har fel.
Fast alltså, om en person har kamouflagebyxor på sig, så har den ju 150% fel oavsett.
Så, men däremot så kan jag musikaliskt, så uppskattar jag väl Sabaton mycket mer än jag till exempel uppskattar Dream Theater, som jag tycker är kanske ett av de tråkigaste banden i världshistorien.
Ja, jag har inte fattat det heller. Nej. Folk pratar om att det är så här, uncommon time signatures. Jaha, okej. Okay. Hur är det underhållning? Att det låter lite udda, eller att det är en takt och en rytm som sticker ut lite grann. Det motiverar ju inte liksom så här... så pass långa låtar som i övrigt inte bär.
Nej, och det där. Och nu ska jag bara avsluta. Nu har vi gått 10 minuter av vad vi brukar göra här. Men vi tänker att under en timme är okej.
Ja.
Om jag bara ska fortsätta liksom, ha svårt för grejer. Eller ska släppa den?
Ha svårt för grejer?
Ja, men så här. Folk som bara älskar ett enda band.
Mm.
Det vill säga, jag älskar... Och nu tar jag AC/DC igen. För det är väldigt typiskt AC/DC-fans, tror jag.
Ja.
Eller Metallica.
Ja.
Alltså, de tänker så här, men jag är hårdrockare. Jag lyssnar på AC/DC eller Metallica. Ja. Men de lyssnar inte på något annat. Det är bara det bandet. Det är, så här, det är bara det som existerar. De vill inte ta till sig något nytt.
Det är också helt sjukt. Jag förstår inte hur folk kan leva i den bubblan.
Nej, de bara så här, AC/DC. Och jag förstår att man kan så här, älska ett band. Alltså verkligen ha ett band närmare hjärtat än något annat.
Ja.
Det kan jag få. Men att inte så här, nästan inte konsumera något annat än det bandet, det är också helt obegripligt för mig.
Ja, men det är så här människor som ropar Slayer. Som att det ska betyda någonting.
Ja. Det där ska vi prata om. Vi ska prata om band som vi kanske... Har vi pratat om band vi vill tycka om, men som vi inte lyckas tycka om?
Nej, det har vi inte gjort.
Det borde vi göra.
Ja.
Ja. Ska vi skita i den då?
Ja, så runder vi av det.
Ja. Tja, hej!